På Radio Tyresö. Jag heter Ann Sanin Lindgren.
Och jag heter Anders Eriksson.
Ja. Vad var det för fantastisk låt som vi spelade i början?
Ljuva drömmar med Monica Zeta.
Ja. Varför har vi just den som signatur på det här, den här programserien?
Alltså, den handlar ju om folkhemmets uttunning, eller vad man ska säga. som jag tolkar det.
Ja, ja. Precis. Och en annan tid. Faktum är att det här är en av de låtar som jag spelar ibland när jag är lite smådeppig. För på något sätt så visar den att redan på 70-talet hade man insikt om vår utveckling.
Mm. Mm.
Vi har en serie där vi pratar om Agenda 2030. Vad är det för någonting, Anders Eriksson?
Jo, men FN har ju haft en massa fantastiska planer. Vi hade först millenniemålen från år 2000 och nu har vi från 2015 då en plan fram till 2030.
Ja.
Att det ska bli fantastiskt.
Och varför låter jag dig prata om det här? Vem är du? För vi har ju faktiskt gjort flera program tillsammans. Det första programmet, de som inte lyssnar på det, då berättade du om dig själv, vem du var. Nu måste du för de som har missat det jättebra programmet tala om, vem är Anders Eriksson?
Jo, men jag är en avhoppad tallforskare som blev biologilärare i Tyresö,
ja,
av en slump.
Och du och jag jobbade tillsammans på Nybla skola.
Mm.
Och då kallades du för Exet.
Mm.
Mm. Och sen har du jobbat på flera Tyresö-skolor.
Jo, lite i Tyresö. Kumla och Strand, men kanske framförallt på Värmdö gymnasium där många Tyresö-elever också gick.
För du är biolog.
Från början, men sen har jag ju läst på mig alla såna här naturvetenskapliga ämnen och matte och så.
Mm. 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 Och vi har gjort flera program. Det här är vårt sjätte program faktiskt. Vi hade det första programmet, då pratade vi om det målet som handlar om fattigdom, hunger och hälsosamma liv. I tredje programmet, då pratade vi anständiga arbetsvillkor och hållbara samhällen. Och det fjärde programmet, då var det mål 9 och 10, hållbar industri och konsumtion. Och förra gången pratade vi generellt om förnybar energi. Vad ska vi prata om idag?
Jag tänkte att vi ska prata om mål 14, om haven.
Det är ett bra mål.
Mm.
Ska jag läsa upp hur just det målet är? Det är ju så att man har ett mål och sen har man en massa undermål, va? Eller vad heter det? Undermål. Minimål. Så här står det då på 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Det låter ju plättlätt.
Eller hur? Mm. Och då har vi haven globalt.
Mm.
Och så har vi vårt lilla Östersjön.
Ja.
För och sen har vi ju faktiskt då vikarna in i Tyresö kommun.
Det är olika delar.
Ja.
Men om vi då kollar på Sveriges hav. Vi har tre hav om jag fattar det rätt.
Mm.
Vilka hav har vi? Havsområden kallas det.
Jo, nej men alltså Västerhavet är ju en del av Nordsjön.
Ja.
Med saltvatten och helt andra fiskar än här i stort sett.
Och där är du ofta på sommaren?
Ja, på Nordkoster är jag ju inte bara på sommaren.
Ja, du är där även på andra årstider?
Japp.
Vad har vi mer?
Ja, sen har vi ju då egentliga Östersjön där runt Gotland och ner mot Polen och sådär.
Det är det som egentligen är Östersjön alltså?
Ja, men alltså Östersjön är ju så väldigt, väldigt ungt.
Ja.
Det här är ju en istidsrelikt som blev instängd. Det har varit en sjö faktiskt ett tag också.
Ja.
Ansyliussjön och sådana där saker. Så nu man kan dela in det i olika gropar i marken. Liksom. Den stora gropen är ju egentligen Östersjön. Och så finns det ju Bottenhavet och norr om Åland så att säga.
Det är liksom en stor vik kan man säga då, i och med att det kallas då Bottniska viken.
Ja, men när det var en sjö då var det ju vattenfall vid Degerfors och sådär. Ja.
Mm. Så det är egentligen tre olika miljöer för biologiska miljöer kan man säga, va?
Ja, alltså Norr om oss här i Stockholm så är det ju nästan sötvatten.
Ja.
För
ja.
Det är så mycket älvar som kommer ut med fjällvatten. Då.
Just det. Mm.
Och sen söder om Stockholm så kan det ju dyka upp någon liten torsk. Det är lite saltare och sådär. Men det hänger väldigt mycket på ut- och inflödet i Öresund.
Just det.
Om det är väldigt högt vatten i Västerhavet och lågt i Östersjön, då kan det forsa in lite saltvatten.
Och det, är väl, det anses ju att, man, att det blir friskare Östersjön när det blir mycket saltvatten in, va?
Då kan torskäggen till exempel bli yngel och sådär. Ja. Det är ett krav för dem, till exempel.
Mm.
Och det blir ju mycket... Alltså, det här Östersjön är ju väldigt konstigt. Ett brackvattenhav med 1% salt.
Det är väldigt lite. Det är knappt som att så det smakar salt om man simmar.
Nej, det är på gränsen.
Det är på gränsen. Ja. Och om vi då tar Tyresö.
Mm.
Vi som har båten längst in i där Storängen heter ju det. Mm. I Kallfjärden där. Mm. Där är det ju sötvatten om man badar, tycker man.
Ja.
Det smakar i alla fall inte speciellt salt när man får en kallsup.
Det är lite coolt, va? För att vi har ju i oss havet i vårt blod från för 400 miljoner år sedan. När världshaven hade så lite salt.
Aha.
Mm, då var det bara 1% i världshaven. Och det var då vi kröp upp på land, den fyrbenta fisken.
Du känner det här viet alltså?
Ja, verkligen.
Du känner
lite
det
som att vi är gjorda av stoft från stjärnor och sådär. Så har vi ju, blodet är ju från det där havet då. Då.
Ja. Vilken bra bild.
Ja.
Ja. Vad ska vi börja någonstans? Ska vi börja med Tyresö? För det känns ju liksom lite mer... Mm. Du kan ganska mycket just om Tyresövatten. För att det har du sett till att dina elever har gjort under väldigt många år. Ja, mätt surhet. För det fick man göra. Det var en ganska kul grej tyckte jag när man var elev också. Att man fick hålla på och mäta olika saker.
Okej.
Okay. Ja, men du, var inte du med gjorde sånt?
Ja, inte i havet direkt.
Nej, men vattensystemen. Man liksom kollar vårt vattensystem.
Ja, det var ju gulligt.
Ja. Det tyckte jag var kul.
Mm. Ja, det blir ju väldigt lokalt, väldigt stora skillnader i pH-värde då. Och det är väldigt svårt att mäta på ett vettigt sätt.
Ja,
det man körde med sådana papper som man doppade.
Just det.
Men,
ja. Mm, det. Nej, det ska inte vara det. Men någon slags Tyresö, hur ser det ut här då med vattnet och havet?
Jo, men alltså kommunen har ju en fantastisk översiktsplan som jag tror är i stort sett är tagen nu, där man ska... Ja, jobba med de här globala målen och även våra svenska mål.
Mm.
Jag vet inte om du känner till dem. Men,
har vi svenska mål också på just havet?
Ja, just det. Alltså, Naturvårdsverket har ju mål där vi ska, som handlar mycket om havet.
Mm.
Där vi ska rädda mångfalden och så där, den biologiska mångfalden. Men sen är det de här globala målen och i den här översiktsplanen så har Tyresö kommun lagt in mål för mål hur vi ska lösa det.
Ja.
Sen är det en annan sak att göra det.
Ja.
Det är inte så lätt.
Nej, men om man säger så här, om jag backar jättemånga år när jag var liten, då gick det väldigt mycket avlopp direkt ut i havet.
Mm. Just det, och det gör du inte nu i stort sett.
Nej.
Det finns ju en del äckliga ställen där det luktar illa.
Ja, men det rinner ju inte ut hur som helst.
Nej, men
om inte det är läckande. Ibland har ju folk inte har gamla system, men det har man ju bytt ut ganska mycket nu, va?
Ja.
Man är ganska hård på det där. Det är inte bara att sätta dit en toatank hur som helst.
Nej, men alltså dagvatten är ju ett problem fortfarande. Och blir det mycket snö så vet man inte riktigt. Då kör man ju snötippar som är jätteäckliga. Där nere vid hundklubben, vid Gammelströmsparkeringen. Där är ju en sån stor snötipp. Och det är klart att det rinner ut sen i Tyresöflaten.
Ja, gör det. Mm.
Eller om du lägger asfalt på vägen ner dit.
Mm.
Som är gammal, som man köpt någon billig variant. Ommald asfalt.
Mm.
Då läckte det ju ner fruktansvärda mängder från den.
Mm.
Nu har de ju bytt ut den också. Men det är inte så lätt det här. Och de här telefonstolparna som man har vid elljusspåret runt Barnsjön. Det var ju fortfarande, det är kreosot i dem.
Även de här nya som de har bytt ut.
Ja, nu är det nya.
Men det är nya sådana här plaststolpar.
Ja, det är möjligt. Men de gamla som fortfarande är de flesta.
Aha.
Jag har faktiskt kvar en sån skylt.
Okay.
Att den är impregnerad med kreosot. Och det är inte att leka med.
Nej. Vad är de värsta miljöbovarna mot alltså Östersjön då? När det... Jordbruket pratar man ju om, men hur mycket jordbruk är det som rinner ut i havet?
Men, ursäkta, men alltså, vi är väl den lilla rännilen i det här sammanhanget. För ett stort land som heter Ryssland till exempel har ju stora slätter.
Mm.
Och framförallt kanske Polen, ja, som är ett jordbruksland.
Och det har jag tänkt på hela tiden. För att, om vi nu är jätteduktiga på våran sida, och man inte är lika duktig på de gamla öststaterna som har lång väg att gå. Mm. Varför satsar vi inte mer på att hjälpa dem att rena sitt...
Gör vi? Vi har varit med och byggt reningsverk i Sankt Petersburg och vi hjälper Polen med teknik. Och det, här är, det finns ju ett förbund runt Östersjön där man har konferenser i princip varje år och hjälps åt.
Aha, okay.
Och vi har bistånd i den i form av teknisk utveckling.
Jaha, vad bra.
Och i Baltikum och så vidare.
Ja, för att det är liksom, även om vi blir duktiga på vissa saker så gäller det att alla runt det här havet blir det. Mm. För jag var, när jag var liten var jag nere i DDR på någon konstig sån här resa. Då gick vi längs den här stranden. Det var ju bajskorvar överallt.
Ja, det var det i Strömstad också när jag var liten.
Var det? Ja.
Jag har faktiskt varit med och utbildat biologilärare i Estland om sånt här.
Har det? Vad bra. Ja. Men det, sånt är väl det viktigaste man kan göra, att hitta de här källorna. Ja. Men om man då tittar på Tyresöborna, vad är våra värsta synder när det gäller att förorena havet, det vill säga Östersjön?
Jo, men alltså, en grej som är, vi vet väldigt lite egentligen vad vi släpper ut, och, tyvärr. Man ser, om man mäter Östersjöns vatten, att ungefär 1000 giftiga ämnen ser vi i abborrar till exempel. Och vi hanterar just nu kanske 5 av dem. Mm. De, sådana här kvicksilver och dioxiner och vissa grejer
fattar
har vi koll på och mäter och så. Men de här 995 andra har vi ingen koll på. Vi ser att det är problem med olika sjukdomar hos fåglar och fiskar. Och än så länge har det ju inte hänt så mycket. Och vi fortfarande läcker ut jättemycket från bilarna, till exempel i Stockholm. En massa tungmetaller. Förutom alla avgaser, men alltså från själva bilarna läcker ut massa gifter. Det är färger och det är metaller som rostar. Och... Mm.
För det också tycker jag är konstigt, när man håller på med målarfärg. Eller någonting, så kan jag se folk som häller ut liksom färg i dagvattenbrunnar.
Ja.
Ungefär som att bort med det. Och våra dagvattenbrunnar, även när man till exempel tvättar en bil, står folk ute på sin garageuppfart och tvättar sin bil. Och så rinner ner det. Dagvattnet i Tyresö går ju till kolardammarna, va? Delar av det.
Ja, om det är härifrån Bollmora.
Ja. Och där kan ju renas med ett stort system med sand och sten och sånt. Men alla de här gifterna som tar vägen...
Nej, det flyttar ju bara vidare.
Ja.
Mm. Men sen är det naturligtvis alla luftföroreningar.
Du menar så? Ja.
Som innehåller... Till exempel moderna bilar har väldigt högt varv på motorn. Och då bildas det... Då reagerar kvävet i luften så att det blir kväveoxider. Liksom kvävet brinner. Det gör det inte med gamla vanliga bilar. Liksom.
Nej.
Volvo och sånt. Men de där som går på högt varv för att spara bensin jättemycket.
Aha.
De släpper ut jättemycket kväveoxider. Det göder och försurar också. Alltså försurning är ett problem av världshaven. Temperaturökningen är ett jätteproblem. Och... Ja, sen är det alla gifter då. som vi inte har så bra koll på.
Nu tänker jag ta det här perspektiv som jag ser eller har sett. För att när jag var liten så åkte vi de här Finlands- eller Ålandsfärgerna. Och då såg man längst bak så tog de bara jätte... De bara slängde sopen rakt ner i vattnet. Mm. Och det var även filmer på 60-talet att när man skulle sänka sina sopor så skulle man lägga stenar i påsarna. Så man... Vi hade ju havet som vår soptipp.
Och till exempel all senapsgas som fortfarande dumpade alla bomber.
Ja, men exakt. Ja. Det var inget konstigt. Det ingick ungefär som att innan Håll Sverige rent, då kunde alltså mina föräldrar, när de rökte inuti bilen, så jag var alltid illamående. Mm. Och så stannade vi vid någon bra ställe, så vevade de ner, så tömde de askfatet direkt. Och
så gjorde vi på västkusten också.
Ja, men exakt.
Det fanns ju ingen sophämtning på öarna. Liksom.
Nej,
det gör det nu.
Ja, och det är
små bra grejer hela tiden.
Och även när man då, jag som då bara varit seglare i 35 år när jag träffade Bosse då, min man, i början där så börjar den här, vad heter de som fixar alla sopmajor och sånt ute i skärgården.
Skärgårdsstiftet.
Ja, Och i början så var det faktiskt väldigt mycket skräp ibland på öarna. Mm. Men sen blev det också... Så vattnet som jag såg var ju smutt, alltså mer ogenom... Det är klarare vatten har det blivit på vissa ställen där man har varit.
Och, det är ju inte alltid ett gott tecken.
Nej, men jag vill bara säga vad man ser. Jag vill att du ska förklara det här. Ja. Och vi såg aldrig en säl och vi såg aldrig en havsörn. Vi ser... Alltså vi har ju en helt annan fauna som vi ser nu mot vad vi gjorde när vi började för 35 år sedan. Så någonting har ju gått åt rätt håll.
Eller? Kanske det. Eller? Men vi har ju en väldigt fortfarande övergödning. Och det finns väldigt mycket mat till oönskade, till exempel skarv och sådär. Det är för mycket säl som äter upp fisk. Men det är en obalans i hela systemet. Spiggen far illa, blåmusslorna far illa. Ejdern är faktiskt ganska ordentligt decimerad.
Ja, det var, fanns jättemycket ejder för 35 år sedan.
Nej, men alltså det är obalans och det svajar hit och dit.
Och det som man ser med ögat, det är algblomning.
Jo, om man ska vara petig så är det blågröna bakterier.
Ja.
Det kallas för blågröna alger förut, men egentligen är det en form av bakterier.
Varför blir det... Alltså algblomning som vi kallar det förra.
Ja, men de får så mycket mat. Och det är till exempel fosfater som vi släpper ut. Nu har man börjat med lite mindre fosfater i tvättmedlen. Och, men vi släpper ut jättemycket näring fortfarande.
Det är näring alltså till vattnet?
Ja, gödning.
Ja, ja.
Nitrater och fosfater.
Mm.
Och då, ja, då blir det här äckliga gula smeten om det är varmt i vattnet.
Och så sjunker det ner på botten och så dör bottnarna, eller? Det pratar man ju också om döda bottnar.
Ja, alltså allt som dör där i det här som blir det ska ju brytas ner och det går åt syre. Och när det inte räcker med syresättning, till exempel från Västerhavet, att det kommer in nytt syre i vattnet och sådär, så blir det i de här djuphålen, för vid Landsort där, det är över 400 meter djupt.
Just det.
Och i de där hålen, där är det ju dött. Alltså det, det är ju svart klägg som stinker. Stora grejerna, det är ju industrierna. Liksom de här pappersbruken har ju släppt hur mycket som helst i den här bottenhavet. Då,
men har man inte blivit duktigare på att liksom... Jag tycker liksom det är mer och mer miljötänk på industrier. Mm. Och vi vanliga liksom dödliga försöker så gott det går
låta bli. Vet, vi avskaffade ju statlig kontroll och inspektion. Utan nu inspekterar man sig själv och det blir inte alltid lika nitiskt.
Nej.
Men visst, det är väl lite bättre.
Ja.
Framförallt pappersindustrin kommer ju att försvinna i... För att folk använder inte papper.
Jo, men istället för plast så kör vi nu papperspåsar i affärerna.
Absolut, men till exempel så la de ju ner ett stort tidningspappersbruk här.
Gjorde de.
Och det, alltså, Holmen där uppe i Hallstavik har i alla fall gjort tidningspapper.
Ja,
det är en av de här.
Just det. Ja. Men för fortsätta här. Blåstång var ju någonting som vi aldrig såg förut. Det har ju vi ganska långt in i skärgården nu. Ja.
Jo då.
Och det sades vara en sån här positiv grej.
Jo, men det räcker inte liksom.
Det räcker inte?
Nej.
Vad ska vi göra då? Vad ska...
Nej, det är klart att vi måste komma överens med Ryssland och Polen och Baltikum och Danmark och Tyskland. Och...
Runt Östersjön. Ja, det är viktigast egentligen att jobba tillsammans.
Ja, det stora. Och fisket är ju en katastrof just nu.
Ja!
Då kommer de här jättetrålarna bara suger upp strömmingen.
Men har vi speciellt mycket fiske i Sverige nu?
Fiske?
Alltså fiskare.
De konkurreras ju ut. Alltså Östersjöfiskarna, det var en stor artikel här om Rune Wikström på Möja. Där han står och ser sorgsen ut.
Mm.
Han får ju nästan ingen strömming längre.
Nej.
Därför att de kör ju de här stora trålarna från Västerhavet och åker in i Östersjön.
Ja.
Och kan liksom bara suga upp fisken.
Ja.
Och det är strömming och torsk som är liksom de stora volymerna.
Mm. Och det var väl det som, vad heter hon, förra miljöminister Lövin?
Ja. Ja, just det.
Hon skrev en bok om
Tyst hav
som handlar just om överfisket.
Ja, och då finns det då så här, jag har en artikel här i Forskning och Framsteg om MSC-märkt fisk.
Ursäkta?
MSC, Marine Stewardship Council. Det finns ju FSC som handlar om skogen och det finns massa sådana här miljömärkningar.
Mm.
Tyvärr så, alltså... Politikerna runt Östersjön tillåter alldeles för mycket fiske.
Mm.
Forskarna gråter.
Aha.
Men politikerna vågar inte säga till att ni får inte ta upp all den här fisken.
För det konstiga med fisk är ju så här. Förut så fanns det våra vanliga fiskar som vi, man åt torsk till exempel. Mm. Det var ju en tråkig fisk för den var så billig och lätt att köpa. Mm. Nu, och då var lax någonting ovanligt.
Ja.
Och nu är det precis tvärtom. Och när man går på restaurang, då står det bara fisk. Står det. Och så går man och frågar, vilken sorts fisk säger man då? Ja, det är en asiat. Ja, då är det en sån här riktigt jävla skitfisk. Nej, jag skojar. Men de kan inte ens tala om vad det är för fisk.
Nej, men de odlar ju fisk då. Såna här billiga, snabbväxande i dammar. Det finns ju faktiskt i Haninge en sån odling. Jag vet inte om du har hört talas om
det.
På Berga gård.
Finns det en fiskodling där?
Tilapia heter den. Ja. Tilapia. Aha. Det är små svarta slemmiga från Asien. De växer jättesnabbt.
Ja.
Och så bajsar de i vattnet.
Ja.
Och då kör han ut det här i ett växthus, den här killen. Aha. KTH som håller på med det här. Och där odlar han bananer och papaya i stor skala.
Så det funkar?
Det funkar.
Men nu tar alla ämnen samtidigt här. Ja. Men jag har hört talat om de här fiskodlingarna. Ibland så matar de fisken med sån här fisk.
Ja, man köper fiskmjöl från Sydamerika till exempel.
Men det är galet.
Ja, de här norska odlingarna är ju bedrövliga.
Mm.
Men man kan ju diskutera fram och tillbaka, men det gäller ju att göra det så bra som möjligt. Det går att odla norsk lax på ett bättre sätt.
Hur då? Hur vet jag? För det är också, man vill ju köpa schysst fisk. Hur ser man det på märkning och sånt?
Nej, just nu så ser man ju inte det riktigt.
Nej. Och sen är den är odlad på något äckligt sätt och sen så är den flygt ner till Asien för att fileas och sen kommer... Ja, men det finns sådana.
Ja, det är ju sådana fryst och burk och sånt där.
Ja.
Jo, men den färska laxen kommer direkt.
Färsk.
Liksom. Ah,
okay,
den går med långtrådar.
Okej, okay, då så.
Mm. De slår ihjäl dem och så kör de inte om. Ja. Nej, men... Alltså, den norska laxen är ju, det är som ett nödvändigt ont just nu, men alltså politikerna i Norge måste ju skärpa sig.
Ja.
De har ju ingen koll på miljön. Alltså. De har ju så mycket olja så de kan ju ta det lugnt. Men sen måste de ju skärpa sig. Och valfångst och allt det där.
Ja.
Men det går. Och vad man ser nu som forskarna på det här området, de säger, ät inte bara filén.
Ät hela fisken.
Mal fisken, koka den. Liksom, det kommer en massa idéer om hur man kan liksom ta... Vi använder en femtedel av en fisk.
Ja, men det är samma sak när vi äter annan kött och sånt. Vi äter ju bara en vi äter ju inte längre framdel, alltså sån här långkok, kalops och sånt där.
Eller höns.
Nej.
Nej, och om vi nu ska vara så där solidariska och drömma om
ljuva drömmar om en bättre värld. Ja.
Då måste vi nog använda hela djuret.
Ja.
Mm. Mm. Och växten.
Precis.
Också blasten och sånt där liksom, på växterna.
Ja.
Mm.
Mm. Men tala om vad man kan göra då. Om man nu känner, jag vill hjälpa till och se till att om vi tar Östersjön, Tyresö. Mm. Vad kan jag som medborgare göra för att se till att...
Kan du inte tjata på dina handlare och fiskmyndigheter så att man till börja med ordnar en fiskauktion i Stockholm så man inte sitter och kör strömmingen till Göteborg och säljer den där och så kör tillbaka den till Stockholm?
Jaha, vi har...
Till exempel. Mm. Det finns en som heter Anders Jansson på Björkö som kämpar för det här.
Mm.
Nej, alltså, var ska man börja? Just det här med mat är så korrupt. Liksom.
Ja, jag vet.
Man blir så trött.
Mm. Men det här med direkta utsläpp som vi gör, som, alltså, nu tror jag inte någon båtägare som jag känner i och med att jag har levt ett båtliv släpper ner skit i vattnet. Nu kissar man inte ens i vattnet. Nu, alltså man håller på, man försöker... Alltså det är massa konstiga saker. Vi är ju rädda om vårt vatten. Mm.
Och vi gamla nördar som är ute i skogarna så där, och ute med båtarna.
Ja.
Nu kommer de här covid-människorna.
Jag vet. De som inte kan någonting. De bajsar på Kebnekaise, exakt. Och kastar skräp i naturen.
Ja, och nu har de köpt båt också.
Ja.
Jag vet flera exempel.
Och, de
och
vill
hund. Och torka inte upp efter. Vad ska vi göra med dessa människor? Det kanske var bättre att inte vaccinera. Nej. Vad säger jag? Jag är nyvaccinerad.
Du är nyvaccinerad. Mm.
Ha.
Hur ska vi följa med det? Vad står i vår översiktsplan? Hur ska Tyresö...
Jo, vi ska på alla områden ska vi vara föredömen för landet. Och vi är på många sätt ett föredöme. Vi har ovanligt många naturreservat.
Ja, det har vi.
Och vi har en fantastiskt lyxig miljö.
Ja, det har vi.
När jag traskar omkring här på stränderna så ser jag att det är väldigt mycket fräscha stränder som
ja, det är det, va?
Vi fortfarande kan komma till.
Ja, ja.
Jag kanske inte ska nämna alla för då kanske de blir nedtrampade.
Ja.
Men det går att bada alldeles gratis fortfarande i havet.
Ja. Och det är väl ganska, förutom när det är algblomning, då badar inte jag. Men annars så har det ju varit, ja, jag badar inte när det är kallt heller förresten. Nej. Men alltså, det har ju gått att bada faktiskt hela tiden.
Ja. Och sen har vi den eminenta Trintorps brygga.
Ja.
Där Vaxholmsbolaget trafikerar. Så vi kan komma ut från de där fantastiska öarna.
Ja.
Där det kommer nu att bli en nationalpark.
Det är också fantastiskt.
Utanför Nämndö.
Aha.
Om ett par år. Nämndö skärgården.
Ja. Vi brukar åka till de år när vår båt har legat på land. Därför att vi har haft stora projekt på båten. Bytt motor och sånt. Mm. Då har vi just tagit den här skärgårdsbåten. Ja. Till den här lilla ön där man kan luncha också.
Rögrund.
Ja, precis. Ja.
Det är okej. Åk till Rögrund.
Ja.
Den är inte så känslig.
Nej, nej,
och där är det jättemånga fina badklipper. Och
ja.
En krokodil.
En krokodil?
En 5 meter lång vit krokodil har strandat längst söderut på Rögrund.
Har den?
Mycket populärt bland barn.
Aha,
man får klättra på den.
Jaha, okej. Vad häftigt. Ja. För vi måste ju skärpa till oss när det gäller våra utsläpp. Om kommunen då satsar på sånt här så blir man ju lycklig. Om vi då tar ett ännu större perspektiv, det är nämligen världshaven.
Ja.
Vad är det som är det stora problemet där då?
Ja, nej, men det är ju försurning av korallrev och det är uppvärmning. Och det blir, sen är det ju väldigt mycket exploatering, oljefält.
Mm.
Man ställer upp vindkraftverk för ingen vill ha dem på land och ställer man upp dem i havet. Sen är det exploatering av olika mineraltillgångar. Man hittar för att man kan göra ännu fler mobiler och ännu fler skärmar och man får upp ännu mer giftiga metaller ur havet.
Jag är ingen jättestor globetrotter. Vi har knappt rest. Vi har inte rest speciellt mycket. Vi har hållit oss till Stockholms skärgård. Och sen åker vi upp till Härjedalen där vi har en liten stuga. Men de 2 gånger jag har gjort den stora resan här. Först har jag rest till New York. Och åkt en kryssning där. Och likadant så har jag åkt till Sydostasien på en kryssning. För det här med båt och se, det är ju fantastiskt sätt att röra på sig på.
Ja.
Även om de är... Ja, det är ingenting att skryta med. Det är inte något miljövänligt. Men det som är tråkigt när man åkte i Sydostasien, det var ju att oavsett om man var inne till en stad som Bangkok och så åkte man en sån här liten flodbåt. Det gick ju inte att se vattnet. Det var ju grått av smuts. Och de här stackars fiskarna. Och så enormt mycket plast.
Mm.
Och jag läste nu att 95% av all plast i haven, de kommer från 10 floder.
Mm.
Och det är 4 stycken i Kina. Det är Mekongfloden, det är Amurfloden i Sibirien, det är Indus i Pakistan, det är Ganges i Indien och det är Nigerfloden i Västafrika och Nilen i Östafrika.
Mm.
Där man inte har ett sopsystem utan man slänger plast.
Mm.
Så jag känner ibland liksom så här, det är väl bra att vi inte håller på med plast. Så länge jag har varit vuxen har ingen kastat plastpåsar i havet.
Nej.
Däremot så kanske fleecetröjorna, små plastartiklar man tvättade, sånt där.
Mm.
Men varför ägnar vi oss inte åt de stora problemen och hindrar den här enorma plasten som blir... För det är också fan äckligt att se med enorma...
Det, här, det där syns.
Ja, det syns. Ja. Ja, men det är vad jag ser med egna ögon.
Ja, precis. Och det tror jag ändå är ett litet problem.
Du tror det?
Global uppvärmning
ja.
Som gör att jättemånga arter dör ut och de här våldsamma utfiskningarna
ja.
Inte minst har ju många fattiga afrikanska länder, vi bodde i Mosambik
ja.
Där hade ju Sydkorea köpt upp direkt av ministern massor av pengar i ministerns fickor så fick de ju bara tråla upp alla räkor längs Mosambiks kust och de lokala fiskarna var ju förtvivlade. De blev ju utfattiga.
Mm.
Och samma med de här stora jätteräkor ska man överhuvudtaget inte köpa tycker jag.
Nej.
För att det finns inga miljövänliga jätteräkor.
Nej.
Om vi inte börjar odla det själva i dammar lokalt.
Mm.
Det går att göra i Sverige. Men de här importerade långt ifrån räkorna, undvik dem.
Ja.
De lokala svenska småräkorna och norska, de är väl okej. Men där tas det ju alldeles för mycket.
Mm.
Och havskräfter och hummer och allt.
När jag var liten så hade, jag har ju släkt i Fjällbacka. Mm. När jag var liten så gick min mormor och jag ner till fiskaffären. Och då hörde man innan, så här, dum, 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 då kom ja. Ju fisk. Då kom ju fisk.
Tändkulemotor.
Ja, exakt. Då kom, för då hörde hon att nu kommer den. Då gick vi ner. Då låg vet du, fisken och chippade efter luft.
Just det.
Ja, så och färska. Så färska var de. Ja. Och så, då, nej, den makrillen vill jag ha, eller den.
Ja. Nej, men det är ju något annat.
Ja.
Det smakar gott.
Ja, och då fick vi ju ett makrill också när vi dörjde.
Dörjade, ja.
Ja, men det fick vi inte sen.
Nej.
Precis senaste åren.
Men den har kommit tillbaka. Makrill grön.
Den har kommit tillbaka?
Ja, den har exploderat.
Jaha, vad kul.
För att småsillen har exploderat.
Jaha.
För att det är så jävla mycket näring i havet.
Jaha.
Det kommer just att tänka på de här laxodlingarna läcker ju jättemycket näring. Varför inte? Det kanske är en liten orsak till att sillen har ökat igen, liksom småsillen.
Jaha.
Jag vet inte. Nej, men det är ju, alltså, när det blir varmt och en massa utsläpp från avgaser och sådär så blir det mer plankton och då blir det mer småsill och då blir det mer makrill.
Men du, vet du, nu blir det så här, jag ställer alla dumma frågor. Det här kan vi hålla på i flera timmar tror jag. För att det är så mycket jag undrar över. Till exempel när man ser sådana här naturprogram, då ser man ju till exempel valar och sånt eller när olika djur, då åker de upp i kalla hav. Därför att de är så, varför åker de upp, därför det finns så mycket tillgång på mat, säger de, i kalla hav.
Säsongsvis till exempel så är det väldigt mycket torsk vid Lofoten.
Ja.
Och till exempel de här kalla strömmarna längs Latinamerika.
Ja.
De drar upp näring från botten.
Aha,
liksom.
Okay.
Och då sen värms det upp. Och det får inte vara för kallt.
Nej.
Det är ju ingen mat vid polerna.
Nej.
Men apropå polerna, har du hört talas om den tredje polen?
Nej.
Jag hörde på det eminenta programmet Klotet på Sveriges Radio.
Ja.
Och då var det reportage från Afghanistan. Vilka katastrof det börjar bli för bönderna i Afghanistan.
Aha.
På grund av att Himalaya smälter.
Ja.
Och det forsar ner vatten och det rasar. Det var någon stor katastrof här i Indien och så vidare. Men då liksom spolas ju allting. Alltså, de behövde ju det här lagom med smältvatten.
Mm.
För nu sinar det, nu torkar det istället liksom där uppe. I bergen, när allt det här smälter.
Mm.
Och näringen, alltså, det blir sådana förfärliga följder av den här uppvärmningen.
Mm.
Den tredje polen, alltså, det är den stora isreservoaren i Himalaya. Och så norra och södra polerna.
Just det, okay.
Och Grönland.
Ja, Grönland. Mm.
Men om allt det här börjar smälta, då blir det blir sådana ekologiska katastrofer för alla små människor. Som vi ska tänka på.
Fast Grönland hette ju Grönland för det en gång var grönt. Så den här stora vågorna i världen.
Ja.
Jo, det var en gång befolkat. Alltså grönt.
Jo, men inte helt.
Nej, men vi har ju haft istider. Vi har haft, alltså, nu pratar jag om de stora.
Ja. Men alltså, det finns ju en liten grön kant på Grönland där det bor folk. Liksom.
Jag vet. Men du, när det gäller havsnivåerna, jag fick läsa på om det. Då, det här är ju inte jättelätt. Då står det så här på Wikipedia. Från 3000 år sedan fram till 1900-talet var havsnivåhöjningen nästan konstant med en stigning på 0,1 till 0,2 millimeter per år.
Ja, det är ingenting.
Den årliga höjningen har i genomsnitt varit 1 till 2 millimeter under perioden 1900 till 1993 då man började med satellitmätningar. Så att det här med, och om man då tittar i Tyresö, där har vi dessutom landhöjningen.
Ja, det är ju en annan sak. Den där havsnivån, det är ju globalt.
Ja, jag vet. Men vi, alltså det har ju varit ett problem på Tyresöön.
Ja.
Där man har fått en tomt. Mm. Och så växer tomten ut i vattnet. Så att den
ja,
där lilla,
grunden växer.
Ja, och den här lilla sträckan längst ut har ju, är liksom inte, det är allmänning. Så att, för det, den har man inte fått in på sin karta.
Oj, då får man gå förbi där.
Ja, det är det som är problemet, att man får ju det egentligen.
Ja.
Men landhöjning och sånt är ju också en sån här grej. Alltså det är ju olika olika delar av världen.
Ja, det har ju lugnat ner sig. då sände var 3 kilometer is här, ja, i Tyresö, ja. Så då trycktes det ju ner flera hundra meter.
Ja.
Och sen poppade det sakta upp igen. Det kan man se vid Klövberget väldigt eminent, hur det har spruckit då när det reste sig ur, ur havet.
Ja. Generellt då, Anders Exet Eriksson, hur mår haven?
Ja, i stort sett ganska dåligt.
Ja. Mm. Och det en, du snackade förut om att det var en källa till mat. Det är viktigt för att vi behöver den här. Haven måste funka.
Ja, det är 2/3 av jordens yta. Och det är fantastisk mat vi kan få där. Både skaldjur och framförallt fisk. Men även alger. Alltså att man kan... Mer och mer håller man på att utveckla faktiskt på västkusten algodlingar.
För att äta?
Ja, ja, man kan lite göra som... chips av det. Liksom. Aha, och det är nyttigt, innehåller mineraler och proteiner. Och
Japan är väl ganska duktig på det nyttiga?
Ja, det har de ju alltid gjort. Det där som ligger runt sushin där.
Ja, ja.
Mörka, det är ju alger. Och man har det i allt möjligt egentligen. Just det. Då, gelatin och sånt där. Men sen då, sjöpungar kan vi odla.
Vad heter det, sa du?
Sjöpungar, små äckliga, ser ut som det låter.
Ja.
Slämmiga grejer. Ja. Som ger protein och som växer snabbt och som är lättodlade.
Görs det mycket experiment på sånt här i Sverige?
Ja, det gör det. Och jag ser det när jag är på västkusten, att det är mer och mer av det där, musselodlingar, ostronodlingar.
Mm.
Och då, det fiffiga med det är ju att det tar bort skiten ur vattnet.
Just det. Ja, de renar.
Ja, och det är ju så vi ska göra när vi ska odla mat.
Dum fråga till då. När jag har varit på västkusten så har det ibland varit så. Vissa år så är det väldigt mycket slämmiga maneter.
Mm. Maneterna håller sig i ytan där vi råkar vara och simma och sådär. Mm. Tills det är ungefär 14 grader varmt i vattnet.
Ja.
Sen börjar de sakta gå ner på djup. För de vill inte ha sådana här varma vattnet. Så fort det är varmt då drar de.
Ja, vad skönt.
Men i början på sommaren är det ett problem med de här brännmaneterna.
Mm.
De här öronmaneterna vi har här i Östersjön. Just det, de är ju snälla. De kan man klappa hur mycket man vill.
Gör de nytta?
Nytta, alltså det där, då är det så här antropocentriska. Är det nytta för vem?
ja, men alltså, vad är deras funktion?
Jo, nej, men de snuttar i sig lite plankton.
Ja.
Och simmar omkring. De är egentligen plankton själva, för de har ingen egen styrsel. Utan de åker med strömmarna.
Okay.
Och det är definitionen på plankton.
Aha.
Så de är jätteplankton.
Jätteplankton.
Och plankton, växtplankton, det är ju egentligen vår stora överlevnadsfaktor.
Ja.
För att det ger oss större delen av syret på jorden.
Just det.
Man kanske tänker på regnskogar och sådär. Men det är en liten del av syret som kommer från regnskogar.
Okay.
Utan det är havet som gör att vi kan andas. Och det är ju ganska basic. Sen kan vi ju faktiskt också få vatten.
Ja.
Vi kan få de här väteisotoperna som vi ska göra fusionskraftverk.
Just det, med. Det har vi pratat om förra programmet.
Det är havsvatten som vi plockar det ur. Vi kan göra i Dubai kokar man havsvatten och gör mineralvatten.
Ja. Men du, går alltså de här problemen som är nu som finns på jordens yta, det är ju sådana problem som man kan läsa om egentligen hela tiden. Alltså vi har ju blivit mer miljömedvetna och alla de här målen nu. Förstår världens ledare här? Är det någonting man sysslar med eller är det bara tomma ord? För ibland kan jag känna att det är väldigt mycket tomma ord.
Eller hur?
Ja.
Som hon sjunger, Monica.
Ja.
Jo, nej, men nej, de förstår inte. De är ju ofta karriärpolitiker som har börjat i något ungdomsförbund och aldrig varit ute i någon nästan verklighet om man ska vara rå.
Ja.
Och det var senast idag såg jag en bekymrad man som pratade om att politikerna har ingen förankring i allmänheten.
Nej.
Politiska partier har så himla få medlemmar nu.
Jag vet.
Och det är inte bra.
Nej.
Och det finns liksom ingen, och vi röstar bara vart fjärde år, sa den här mannen också.
Mm.
Och det är inte så bra, för det är ganska, i de flesta länder så har man åtminstone något kommunalval eller något där man påverkar.
Mm.
Nästan varje år så har man något litet val, och då engagerar sig folk mer kanske.
Vet du, jag har en kompis som bor i Frankrike. De är så roliga, för de har fortfarande små borgmästare.
Just det.
Och hon bor i en liten by. Och där är det kanske 200 personer. Kanske fler är det. Men borgmästaren åker fortfarande runt med en sån här bil. Med en sån här grej på taket. Ja, ja. Där han säger, hallå, hallå, på tisdag är det fotbollsmatch. Ja, men alltså, det här, det som, alltså, de har ingen internet nästan. De är nästan inte digitala. De är liksom lite efter. Men borgmästaren vill ju bli omvald. Så han måste ta, han är på den lokala fotbollsplanen. Ja. Så att alla känner honom. Mm. Så att liksom de har fått jättesmå såna här kommunalval eller byval. Eller,
gräsrötter.
Ja, så lite grann har Frankrike fortfarande kvar det här med gräsrötter som engagerar sig i de små lokala frågorna. Och det tycker jag är ett av problemen även här i Tyresö. Mm. Att skulle vi gå runt i Tyresö centrum och fråga, vad heter kommunalråden i Tyresö? Ja. Förut så kunde de kanske en gång i tiden Berit Assarsson.
Eller hur?
Men efter det så har folk inte... man orkar inte bry sig.
Fredrik Saveston.
Ja, kanske. Han syntes ju varje vecka i tidningen. Ja. Och nu syns ju Anita Mattsson också. Men det är väldigt få som egentligen vet det. Så det är inte... Vad har vi för styre här? Mm. Så att det här är ju ett jätteproblem när det gäller att engagera sig.
Mm. Mm. Och var blev ni av alla studieförbund?
Ja.
För det var ju en väldigt viktig kunskapskälla, tror jag. Ja. Jag har ju själv jobbat åt ABF här i många år.
Ja, vet. Mm. Ja, det är...
Nej, men alltså, covid tror jag kan leda till bra saker på det sättet. Att folk börjar bli förbannade på allt möjligt.
Men sen kan man också säga det som...
Och
man
kommer ut i naturen. Och det är en väldigt viktig faktor för att inse att oj, nej men här kanske det inte är så fräscht.
Det var någon som skrev så här att nu är vi tillbaka till 50-talet. Mm. Förut gick folk... läste folk på Hermodskurser. Mm. Nu läser de på nätet.
Ja.
Alltså det är mycket sån här, alltså tillbaka, nu vi sitter hemma, man får, alltså, vi håller på att få en helt annan grej.
Vet du vad de gör? De lyssnar på mystiska poddar.
Ja, det gör man.
De mest konstiga vetenskapspoddar och allt möjligt.
Det gör jag också. Jag är helt podd. Ja. Och jag tycker att det här med radio, som var en apparat man hade på i köket. Förut så slog jag på radio, om man skulle lyssna på ett radio, då slog jag på dem i badrummet, på övervåningen, på undervåningen. Så att hela huset var full av samma radioprogram om man skulle dammsuga eller någonting sånt. Nu behöver inte jag det längre. Nej, nej. Nu behöver inte min man lyssna på samma sak som jag.
Nej, för sig.
Så nu går jag där och lyssnar på mina poddar.
På gott och ont.
Vi lever inte ens i samma verklighet. Och det som är fantastiskt, det är om man har något intresse så finns det alltid en podd för det.
Jo.
Man kan diska, städa, göra alla de här tråkiga sakerna.
Absolut.
Som förut var jättetrist.
Men stäng av fanskapet när du går ut i naturen. Jag ser ju folk som kommer lurar i naturen. Ja, det finns fåglar kan jag berätta.
Ja, jag vet.
Och på nuolia.se så finns en, man kan träna fågellätena nu på våren. Nuolia utan J. Nuolia.
Vet du om att kommunen just nu har naturbingo?
Ja, jo.
Man kan alltså skriva ut en liten bingoplatta. Ja. Mm. Och så ska man ut i natur med sina barn till exempel. Nu var det inte jättesvårt, det var blåsippa och det var videung och det var liksom sån här.
Ja.
Och så får man bingo.
Ja,
men det är ett sätt för ungarna. Det är liksom istället för Pokémon bla bla och leta sådana digitala djur så letar man riktiga saker.
Ja.
Ja.
Trampa inte på dem bara.
Och om man du håller på med så här vandringar med folk och visar.
Jag smyger runt och letar nya knärotslokaler just nu.
Vad heter det, sa du?
Knärot, en liten orkidé.
Men är det någonting du gör för alla möjliga eller liksom
har du... Floraväktarna som är en sån här organisation över hela landet och i länet. Men också Stockholms botaniska sällskap.
Kan inte jag fänga med dig nästa gång så gör vi ett reportage?
Ja.
Mm, och jag skulle gärna vilja göra en sån här reportage med dig att vi går runt här i Bollmora center, alltså i Bollmora trakten och säger här finns det här, här finns det här. För jag är en asfaltsunge. Mm. Jag kan maskros.
Det inom 500 meter härifrån centrum finns det fantastiskt unika arter.
Jag vet.
Rödlistan.
Jag har hört det. Så att det kan vi göra nästa gång så att vi rör oss ute. Så nästa program kan vi bli...
Biologisk mångfald.
Biologisk mångfald i Bollmora och Tyresö.
Bra.
Bra. Tack så hemskt mycket, Anders Exet Eriksson, för att du är så klok och kul att prata med. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vad heter det här programmet?
Ljuva drömmar.
Och nu lägger vi på slutet med Monica Zetterlund. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.